طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Gällande vad som är furud, det som är starkt obligatoriskt, starkt obligerade handlingar i ens wudu, så är det sex stycken saker som man måste göra i sin wudu. Den första saken, när man börjar göra sin wudu, det är inte någonting som är fard, det är inte någonting som är starkt obligerat, det vill säga att man först börjar tvätta av händerna. Det här är bara mustahab. Det här är någonting som är rekommenderat, men det är inte obligatoriskt att göra det. Utan första obligatoriska handlingen är det som har nämnts i versen, att man ska, som har kommit i Koranen om wudu, att man ska tvätta sitt ansikte. Så det första saken man ska tvätta i sin wudu är, som är obligatoriskt och starkt obligatoriskt, är ens ansikte. Och det som räknas som ansiktet i enligt islam är där hårfästet börjar här. Härifrån, på höjden och ner till hakan här och sen från öra till öra härifrån. Så hela den här grejen, allt som är här från haka till upp till hårfästet, och vissa personer, deras hår kanske börjar där uppe, men det är inte det vanliga hårfästet där det brukar vara här. Det är därifrån ansiktet börjar och ner, som sagt, från öra till öra på bredden och från haka till hårfästet från, på höjden. Gällande om en person har skägg, så kan man stryka igenom skägget också så att man får att vatten kommer under. Men om man har väldigt tjockt skägg, att vattnet inte kan komma igenom, så räcker det med att man stryker över. Och det är inte någonting obligatoriskt, allt vatten måste tränga igenom, utan man stryker över så att det kommer på. Och man generellt får vatten över hela ansiktet, från öra till öra på bredden och från hårfäste ner till hakan på längden. Och bland de saker som räknas att man tvättar ansiktet är att man ska skölja vatten i munnen och skölja vatten i näsan. Skölja vatten i munnen är att man stoppar in vatten i munnen och spolar runt det. Det kallas för madmada, man spolar runt det in i munnen och sen spottar man ut. Och vatten i näsan är att man tar upp vatten, sniffar upp det i näsan och sen så andas man ut det med näsan. Och det finns två stycken sätt man kan göra när man tar in vatten i munnen och näsan. Antingen att man dels man tar upp vatten först i munnen, spolar runt och sen spottar ut. Sen tar upp vatten i näsan, spolar upp och sen spottar ut. Eller att man tar hälften av vattnet i munnen och sen direkt efter i näsan med samma hand. Båda de två sätten är bekräftade av profeten sallallahu alaihi wasallam, och båda sätten kan man göra. Man antingen tar en och samma hand mängd för vatten, med vatten för munnen och näsan. Eller att man tar först för munnen, spottar ut, sen tar för näsan och spottar ut. Så gör man det här 3 gånger om. Men det är endast obligatoriskt att göra det hur många gånger? 1 gång. Så det obligatoriska är 1 gång. Gör man det 2 gånger så är det bättre. Gör man det 3 gånger så är det bästa. Och 4 gånger förbjudet. Man ska inte göra mer än 3 gånger. Så 1 gång är det som är det obligatoriska. 2 gånger är det är någonting som är rekommenderat, och 3 gånger är det bästa. Det har bekräftats från profeten sallallahu alaihi wasallam att han gjorde 1, 2 och 3 gånger. Och det här gäller alla de kroppsdelarna man tvättar, förutom när man stryker över håret, som vi senare kommer att prata om. Och när man tar in vatten i näsan så gör man det med höger hand, och när man blåser ut det så tar man handen på näsan och blåser ut med vänster hand. För att den generella grundprincipen i sharian, att det som är ärat gör man med höger hand, och det som är oärat, så när man tar in någonting i näsan så tar man in det med höger, och när man tar ut det så gör man det med vänster. Och samma sak generellt, att när man äter saker och så vidare i islam, så gör man det med höger hand, och alla mer förnedrade saker som man ska torka sig efter på toaletten gör man med vänster hand. Sen därefter, andra saken som är starkt obligatoriskt att göra under bönen är att man ska tvätta armarna. Och det börjar från fingerspetsarna härifrån och hela vägen upp till armbågen och i och med armbågen också. För när Abu Huraira radiyallahu anhu visade hur profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde sin wudu, så tog han till och med armbågen och lite bit uppåt till och med. Men det som är obligatoriskt är att man får med armbågen. Så från fingerspetsarna hela vägen, hela handen, hela vägen upp till armbågen. Så allt det här ska tvättas. Den tredje saken som man ska göra är att man stryker över hela huvudet. från början av hårfästet, bak hela vägen mot nacken där hårfästet tar slut här. Och så stryker man tillbaka hela vägen. Men det man säger är att det är obligatoriskt att man stryker bakåt och går över en gång. Och att man tar tillbaka det och visar till de lärda sig att det endast är sunna. Men det viktigaste är att man har strykt över hela ens hår från början av hårfästet där, slutet av hårfästet, där bak. Och som sagt, kvinnor som kanske har långt hår och så, det är inte att de behöver stryka över hela håret, utan de ska stryka över huvudet. Det är det som räknas om man har strykit över huvudet från början till slut. Och det här gör man som sagt endast en gång, och det gör man över hela huvudet. Att göra det utav en bit utav huvudet, att man bara gör det längst fram här till exempel, eller att man gör det på en fjärdedel utav huvudet som vissa utav de där har nämnt, är inte korrekt. Utan det som är bekräftat att profeten sallallahu alaihi wasallam, varje gång han strök över håret så gjorde han det från början utav hårfästet till slutet. Han började där framme, gick bak och sen gick tillbaka hela vägen där han började ifrån. Det är det som är bekräftat från profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det som har nämnts att profeten sallallahu alaihi wasallam en gång bara strök över sin pannan högst upp eller hårfästet där framme, det var när han strök över sin turban som han hade på sig. För på samma sätt som man får stryka över sina strumpor så får man även stryka över sin turban. En person som har en välbefäst turban på huvudet och det blir för jobbigt att ta av den varje gång man gör wudu, så får man göra det på samma sätt som man gör med sina strumpor. Att man gör wudu först och sen sätter man på sig dem och så stryker man över dem efter. På samma sätt kan man göra över sin turban. Och profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde det här en gång. Han strök över sin turban, så lyfte han upp den lite och strök även på ovansidan utav håret. Så det bekräftas att profeten sallallahu alaihi wasallam, när han bara inte hade någon turban överhuvudtaget, då började han vad? Från början till slut. När han hade på sig turban så gjorde han antingen strök över turbanen bara, eller strök över turbanen och framsidan utav håret. Så det finns tre olika situationer och man ska inte blanda ihop dem sinsemellan. Så när man inte har en turban på sig eller någonting liknande som är väl befäst på huvudet, så ska man stryka från början utav håret, hårfästet, till slutet av det. Och det här inkluderar även att man tvättar öronen på dess insida här, att det ska tvättas, och man stryker där på baksidan. Så öronen är en del utav huvudet, som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt. Att de två öronen är en del utav huvudet. Så när man stryker över öronen så stryker man även, när man stryker över huvudet så stryker man även över öronen. Och man behöver inte hämta nytt vatten för det, utan vattnet, de blöta händerna som man har efter att man stryker över huvudet, räcker med att man använder dem för att stryka över öronen. Och därefter ska man tvätta den fjärde saken som är starkt obligatoriskt att göra under ens wudu, är att man stryker över, eller att man tvättar fötterna. När man tvättar fötterna så ska man även tvätta anklarna. Det vill säga att man inte bara tvättar ovansidan på fötterna och tar lite ut av hälen, utan det inkluderar även att man tvättar sina anklar. Och på grund av att vissa personer slarvar med den här grejen, de är precis färdiga med sin wudu, de har tvättat händerna och ansiktet och så vidare, så slarvar vissa personer med fötterna. Och när profeten sallallahu alaihi wasallam såg att vissa människor gjorde det, så sa han wailu lil aqabi minan nar, att ve till de hälarna eller de anklarna som leder till helvetet. Och det han menade med det är att folk stressar sig så mycket med att göra sin wudu att de inte tvättar anklarna, och när de inte tvättar anklarna så leder det till att wudu inte accepteras, och när wudu inte accepteras, vad? Så blir inte ens salat accepterad. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, inte bara att han sa den här saken som är väldigt hård, utan han, det har kommit en hadith i Sahih Bukhari, att profeten sallallahu alaihi wasallam ropade ut det här när han såg folk göra det med sin högsta röst. Så att det här är någonting som är väldigt allvarligt och någonting man ska akta sig för, att man inte tvättar anklarna, utan man ser till att hela fötterna verkligen blir väl tvättade. Den femte saken som är starkt obligatoriskt i ens wudu är att man tvättar sig i tur och ordning. Det vill säga att man börjar med att tvätta ansiktet och sen armarna och så vidare. Och sen stryker över håret och sen tvättar fötterna. Och att man inte börjar med att tvätta fötterna till exempel, och sen så tar man ansiktet och sen tar man sig och så. Utan man går i den turordning som har nämnts i versen i Koranen, och det som har kommit att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade göra wudu igenom. Bland de bevisen som de lärde brukar nämna för det här är att Allah subhanahu wa ta'ala nämner i den här versen som har kommit i Koranen att först att man ska tvätta ansiktet. Och sen att man ska tvätta armarna. Och sen att man ska stryka över håret. Och sen att man ska tvätta fötterna. Så eftersom Allah subhanahu wa ta'ala inte nämnde tvätta de här tre sakerna och sen stryk över. Utan han nämnde strykningen av håret emellan saker och ting som tvättas. Så i det arabiska språket när man gör det här, antingen så nämner man allting tvättat tillsammans. Eller så nämner man stryka tillsammans. Men eftersom det nämndes någonting som ska strykas emellan det som ska tvättas. Så tyder det på att den här ordningen som är nämnd i versen är avsiktlig. Att man ska gå efter den här. Och det har också kommit en hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt gällande Safa och Marwa, abda bima abda Allahu bih, och en annan att jag börjar med det som Allah började med, och en annan hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam beordrade börja med det som Allah började med. Och den här hadithen brukar vissa av de lärda nämna som ett bevis, det vill säga att man ska börja med de sakerna som Allah azza wa jalla började med, och bland de sakerna som Allah azza wa jalla började med i den här versen är som sagt, man tvättar ansiktet först och sen armarna, sen stryker man över håret och sen tvättar man fötterna. Tayyib. Gällande att tvätta höger hand före den vänstra. Att man tvättar höger arm till exempel före den vänstra och så vidare. Eller man tvättar höger fot före den vänstra. Så är inte det här någonting som är inkluderat här. Det vill säga att det inte är starkt obligerat att göra det. Man bör göra det i enlighet med sunnan. Aisha radiallahu anha berättade att profeten sallallahu alaihi wasallam älskade att börja med höger hand i när han renade sig och när han gjorde andra saker. Så bland de sakerna att profeten sallallahu alaihi wasallam älskade att börja med, det var att han började med höger hand. Men däremot är det inte någonting som är obligatoriskt. Och Ibn Qadam al-Maqdisi och även Ibn Hajar har nämnt att det är konsensus, att det är ijma. Alla de lärde är överens om att det inte är obligatoriskt att börja med höger hand. Så börjar man med höger hand så är det bäst. Men ifall man skulle börja med att tvätta vänster hand, sen går man därifrån och så har jag gjort någonting fel, måste göra om min wudu. Så nej, man behöver inte göra om sin wudu. Men ifall man skulle tvätta sina fötter före ansiktet och så vidare, så gör man måste göra om sin wudu från början, som de flesta av de lärda har nämnt. Den sjätte saken som är starkt obligerat att man ska göra under bönen är att varje kroppsdel tvättas efter den andra utan mellanrum. Det här kallas för mualat. Det vill säga att om man börjar till exempel att tvätta ansiktet, sen tvättar man armarna, så ringer det på dörren. Okay? Eller någon ringer i telefonen eller liknande. Man går därifrån. Man pratar och pratar. Ett tag går. Så kommer man tillbaka och ska fortsätta göra sin wudu. Om den kroppsdelen som man sist, det sista som man tvättade har torkat, hunnit torka efter det, då måste man börja om på nytt. Men om den är fortfarande blöt, det vill säga att i sista grejen man gjorde var att man tvättade armarna, det ringer, man går iväg. Om de fortfarande är blöta så kan man gå tillbaka, stryka över håret och öronen och tvätta fötterna. Och beviset för det är som sagt den här hadithen som ni kommer hitta i studiehäftet. Att profeten sallallahu alaihi wasallam såg en man som hade missat att göra wudu på en plats på foten. Det vill säga att en plats på foten som var ungefär lika stor som en dirham. Alltså en plats på foten som han inte hade gjort. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam till honom, gör om din wudu. Och om det hade räckt med att man skulle gå tillbaka bara, att det inte hade varit ett villkor att man måste göra saker och ting efter varandra, så hade han bara sagt till honom, lägg lite vatten på foten. Men profeten sallallahu alaihi wasallam sa, nej, gör om din wudu. Så eftersom det hade gått så pass lång tid att delar av kroppen hade torkat, så fick han göra om sin wudu helt och hållet från början. Och han kunde inte bara nöja sig med att stryka över eller tvätta den här lilla delen utav foten som han hade missat att tvätta. Sen säger författaren rahimahullah att den obligatoriska handlingen, de här sakerna som vi tidigare nämnde, kallas för furud, starkt obligerade handlingar, någonting som man verkligen måste göra. Den här grejen som är obligerat att man gör, som är wajib att man gör, är att man säger bismillah innan man börjar. Och skillnaden mellan att någonting är fard och någonting är wajib gällande böner som de lärde har nämnt, är att om man glömmer bort att säga bismillah och sen när man färdig gör sin wudu, så kommer man därifrån och säger glömde göra min wudu, så khalas, du behöver inte säga om det. Eller du behöver inte göra om din wudu. Men ifall du skulle missa någonting utav de här sakerna som är fard, så du missar någonting ute som är fard, då måste du göra om din wudu från början. Till exempel, du har glömt att tvätta händerna, armarna överhuvudtaget, då måste du göra om din wudu. Har du glömt bort att säga bismillah, så påverkar inte din bön. Men att avsiktligt hoppa över att göra det är inte tillåtet. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att det är sagt, la wudu'a liman lam yadhkur isma Allahi alaihi. Det finns ingen wudu för den som inte har nämnt Allah subhanahu wa ta'alas namn innan det. Och även fast de flesta utav de lärda är på åsikt att det inte är obligatoriskt att säga bismillah, så är det vissa utav de lärda som Imam Ahmed som har nämnt det, och Hassan al-Basri och Ishaq ibn Rahawais åsikt som har nämnt det. Och eftersom den här hadithen nämner att det inte finns någon wudu för den som inte gör det, så tyder det på att det är någonting som är obligatoriskt. Och hadithen i sig har många utav de lärda som Al-Mundiri och Ibn Hajar, Ibn Salah, Ibn Kathir, Al-Iraqi och Sheikh Al-Albani i våran tid sagt att den är autentisk, eller den är hassan, den är godtagbar, man kan ta emot den här hadithen. Så eftersom de här lärda har nämnt att hadithen är autentisk, det vill säga att man måste säga bismillah innan man börjar, så måste man också säga att det blir obligatoriskt. Därför att profeten sallallahu alaihi wa sallam, om man går tillbaka till Koranen och Sunnan, så är det ingenting som förnekas från en handling att den inte är komplett, förutom att det tyder på att den är, att man har missat någonting som är obligatoriskt. Det finns inte att profeten sallallahu alaihi wasallam till exempel säger att en person är inte troende om han gör si och si och så. Så betyder det att han åtminstone måste ha missat någonting som är obligatoriskt. Och att profeten sallallahu alaihi wasallam säger att man inte har en bön förutom om man gör si och si och så, betyder att den person som inte gör den här grejen har missat någonting som är obligatoriskt. Och det här är en grundprincip i den islamiska sharian, att om någonting förnekas, så betyder det inte att man har lämnat någonting som är rekommenderat, utan det tyder på att man har lämnat någonting som är obligatoriskt. Det här är som sagt de sex stycken sakerna som är starkt obligerade, fard, att göra i sin bön, och den här saken som är obligatorisk. De sex stycken sakerna som är starkt obligatoriska att göra i sin wudu är vad? Tvätta ansiktet. Det inkluderar att skölja munnen och skölja näsan. Båda de två sakerna är också obligatoriska. Att man tvättar sina armar från fingerspetsarna i och med armbågarna. Att man stryker över hela huvudet från början till slut. Och bland de sakerna som man ska stryka över är ens öron. Att man tvättar sina fötter, och det inkluderar anklarna. Att man gör det i tur och ordning. Och att man inte väntar så pass länge mellan varje kroppsdel att den kroppsdelen som kom innan har hunnit torka. Så det är de sex stycken sakerna som är furud i ens wudu. Och den saken som är obligatorisk, wajib, men inte räknas som fard, är att man säger bismillah innan man börjar. Sen nämner författaren rahimahullah de sakerna som bryter ens wudu. Författaren nämnde 8 stycken saker som bryter ens wudu. Han nämnde hela 8 stycken saker som bryter ens wudu. Men om man tittar lite närmare på bevisen och de mest korrekta åsikterna, och Allah subhanahu wa ta'ala vet bäst, så är det bara 4 utav dessa saker som han nämnde som egentligen bryter ens wudu. Och vi kommer ta dem en efter en och se gällande bevisen vilka som är starkast att det bryter ens wudu, och vad som man inte riktigt kan säga att bevisen tyder på att det bryter ens wudu. Den första saken som författaren, som ni ser i studiehäftet, nämner är det som kommer ut från framsidan eller baksidan av en människa. Det vill säga att det inkluderar avföring och urin, och att en person släpper gaser eller fiser, eller till och med om man får blod kommer ut från ens könsorgan, eller att det kommer ut, man får utlösning, det vill säga att det kommer ut sädesvätska, eller att det kommer ut det som kallas för medhi, Och med vi är någonting som både män och kvinnor kan få när mannen blir, eller med kvinnan, man blir upphetsad. Det är inte någonting som räknas som en riktig utlösning, utan det är någonting, en liten vätska som kommer ut från mannen och kvinnan när de blir upphetsade, men inte leder till att man har fått en utlösning. Och den här saken, när den saken kommer ut, så har det brutit ens wudu. Och man måste utöver det, om den här saken har kommit ut, så måste man tvätta sitt könsorgan. Men den personen som har fått utlösning eller haft samlag måste göra vad? Ghusl. Så det finns skillnad mellan med vi kommer ut. Med vi så måste man göra wudu och tvätta sitt könsorgan. Men om man har fått utlösning så måste man göra ghusl från janaba. Så det här är första saken och det som bryter wudu. Det som kommer ut från framsidan eller baksidan. Den andra saken som författaren nämnde, som bryter, enligt honom bryter ens wudu, är att det kommer ut någonting najis från andra delar utav kroppen. Till exempel nu. En person skulle ha fått, varit med om en olycka eller fått en kniv instucken i magen eller någonting, så att det kommer ut avföring ur magen. Det här läcker ut avföring från magen eller liknande. Eller det läcker ut från ens urin, från urinblåsan eller någonting. Enligt författaren så är det här någonting som bryter ens wudu. Men det finns inget klart och tydligt bevis i Koranen och Sunna som tyder på att det här bryter ens wudu. Men det har kommit uttalanden från vissa av de tidigare lärda, från sahabas och tabi'in, som tyder på att det här ska vara någonting som bryter ens wudu. Det finns ingenting i Koranen som säger det eller Sunna som säger det. Men vissa av de tidigare lärda från sahabas och tabi'in har nämnt det. Så för att vara på den säkra sidan, ifall det här skulle ske, och det är ganska ovanligt att det sker, men ifall man skulle vara med om en sorts olycka att det här skulle ske, så för att vara på den säkra sidan så gör man wudu efter den saken. Men man kan inte säga klart och tydligt att det finns något bevis som tyder på att det bryter ens wudu. Den tredje saken som får ens wudu att brytas är att man tappar förståndet. Man blir av med sin aql, man tappar sitt förstånd. Och det här kan ske genom fyra stycken saker i sig. Det är fyra stycken saker som kan få en person att tappa förståndet. Och att tappa förståndet i sig är någonting som bryter ens wudu. Den första saken som gör att man tappar förståndet är att man blir sinnessjuk. En person till exempel som tidigare var intellektuell, men han kanske är med om en svår olycka eller någonting sånt, så att det leder på en svår hjärnskakning så att han blir helt sinnessjuk och inte kan använda sitt intellekt. Den här grejen, om man senare skulle få en sån sovas hjärnskakning att man inte att man blir sinnessjuk och sen kommer tillbaka till ett normalt tillstånd, är någonting som bryter ens wudu. Den andra saken är att en person blir berusad genom alkohol eller droger eller någonting annat som gör att man tappar sitt förstånd. Självklart, vi som muslimer dricker inte alkohol, vi som muslimer tar inte droger och vi gör inte såna här saker. Men ifall det skulle ske med en person så han tappar sitt förstånd när han gör den här saken, så har de lärda nämnt att det här är någonting som gör att man, att det bryter ens wudu. Den tredje saken som får att man tappar förståndet är att man svimmar. En person som svimmar, är med om någonting, svimmar ner och vaknar upp efter det, så är det någonting som även det bryter ens wudu. Och den fjärde saken som gör att man tappar förståndet är att man sover en så pass djup sömn att man inte är medveten om det som sker runt omkring en. Det vill säga, en person kan sitta ner till exempel i en bil eller han sitter på ett flygplan och så vidare. Han slumrar till lite granna men vet vad som händer runt omkring. Man ser att flygvärdinnan går förbi eller man märker vad som händer runt omkring en, men man slumrar till lite granna. Men man är fortfarande medveten vad som händer runt omkring en. Det här bryter inte ens wudu. För sahabas brukade sitta ibland i moskén och vänta på att profeten sallallahu alaihi skulle börja bönen vid Isha. De satt och lutade sig och deras huvud kunde gå till höger och vänster. Men de somnade inte, utan de var väldigt slumriga. Huvudet går ner, ramlade till och så vaknade de till och så vidare. Sen ställde de sig upp när det var dags för bönen och så bad de. Det vill säga att det här bröt inte deras wudu. Men den personen som är så pass djup inne i sin sömn att han inte vet vad som sker runt omkring en, det vill säga en person går förbi en när man sover och man har ingen aning om vad som händer eller liknande, det här gör att det bryter ens wudu. Och beviset för det är att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt al-aynu wikasah faman nama falyatawadda. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har förklarat den här hadithen lite svår att översätta med att ögat, skulle man kunna säga, bevakar att det inte kommer ut någonting från att man inte fiser. För att när en person somnar så vet han inte om han släpper ut gaser från sig själv eller inte. Så profeten sallallahu alaihi wa sallam sa, den som sover därefter, sa han, den som sover ska göra wudu. Så att genom att man är vaksam och man är vaken så vet man om man har släppt ut gaser eller inte. Men när man somnar och man inte har koll på vad som sker runt omkring en, då vet man inte om man har släppt ut gaser eller inte. Så av den anledningen så ska man göra wudu. Och den här hadithen har flera av de lärda sagt att den är godtagbar och den är accepterad. Som Al-Mundhiri och Nawawi ibn Salah och Sheikh Al-Albani, rahimahullah, rahimahumullah jami'an. Och eftersom det är en hadith som är accepterad och profeten sallallahu alaihi wasallam beordrar den här hadithen och säger men nama falyatawadda, den som sover ska göra wudu, och grunden är alltid att om profeten sallallahu alaihi wasallam beordrat med någonting så är det obligatoriskt att göra den här handlingen. Så den personen som har sovit och sovit så pass djupt att han inte vet vad som sker runt omkring en och tappade på det sättet förståndet ska göra om sitt och sin wudu. Och det är utav den här anledningen och samma vad ska jag säga, illa, eller samma anledning som även de här andra tre sakerna som jag tidigare nämnde har blivit att det är obligatoriskt att man gör sin wudu, det vill säga att man tappar förståndet på de här olika fyra sätten. Så den tredje saken som bryter ens wudu är som sagt att man tappar förståndet, och det kan göras på fyra olika sätt. Dels att man svimmar, dels att man sover så pass djupt man inte vet vad som sker runt omkring en, dels att man är berusad och dels att man tappar förståndet och blir sinnessjuk om man inte vet vad som sker runt omkring en. Taib, den fjärde saken som ni ser i studiehäftet som författare nämnde rahimahullah är att man rör en kvinna med lustar. Och den här åsikten som sheikhen rahimahullah nämnde är även åsikten av flera av de lärda som Imam Malik och Imam Ahmed rahimahumullah jami'an. Men den mest korrekta åsikten är att det här inte bryter ens wudu. Och det här är åsikten utav den stora imamen Abu Hanifa och andra utav de lärda. För att profeten sallallahu alaihi wasallam, beviset för att det inte bryter ens wudu är att profeten sallallahu alaihi wasallam ibland var på väg till moskén och pussade en utav sina fruar eller andra utav sina fruar. Och sen gick han iväg till moskén utan att göra wudu. Det har kommit klara och tydliga hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde det här. Och generellt att om en person, då han dels rört henne och dels gjort det för att en person pussar någon, så finns det vissa lustar där i. Om en person gör det här så tyder det på att det här inte bryter ens wudu. Utan det som bryter ens wudu som sagt är det här att om man blir upphetsad och det kommer ut det som kallas för medhi. Den här försatsen. Om den kommer ut så har det brytit ens wudu. Men bara för att man rör en kvinna med lustar, eller bara för att man kysser en kvinna eller kysser sin fru eller liknande, så bryter inte det här ens wudu. Och det som vissa utav de lärde anledningen till att de har sagt att det här bryter ens wudu, att det har kommit en vers i Koranen att Allah azza wa jalla säger bland de sakerna som bryter ens wudu, la mastumun nisa. Ordet la massa på arabiska kan dels betyda att man rör och dels betyda att man har samlag. Och de tidigare lärde utav från Sahaba har förklarat att den här versen betyder att man har samlag, och det betyder inte att man bara rör, vidrör. Så om man har rört sin fru eller man har pussat henne eller liknande så bryter det inte ens wudu. Men som sagt, om den här försatsen kommer ut så är det någonting som bryter ens wudu. Och de här grejerna, vissa personer kanske kan tycka att det är pinsamt att prata om de här grejerna, men det här är religion. Det här är någonting man ska kunna prata om. Det handlar om ens wudu, blir accepterad eller inte accepterad. Så det är ingenting man ska skämmas för att kunna prata om, utan det är någonting som är en del av vår religion. Walillahilhamd. Den femte saken som författaren nämner att det bryter ens wudu är att man rör sitt könsorgan eller bakdelen då, analen, direkt utan att det finns någonting däremellan. Och även den här den här frågan så har de lärda nämnt vissa olika åsikter. Men den mest korrekta åsikten är att det här bryter ens wudu. Den som direkt med handen rör sitt könsorgan bryter ens wudu. För profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Men massa farjahu faljata wadda." Att den som rör sitt könsorgan ska göra wudu. Och hadithen är berättad utav Habiba, min autentisk berättarkedja. Och det finns en annan klar och tydlig hadith utav Abu Huraira att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Idha afda ahadukum bi yadihi ila dhakarihi laysa bainahuma shay falyatawadda." Om en person rör med sin hand sitt könsorgan utan att det finns någonting däremellan, det vill säga utan att det finns något klädesplagg däremellan eller någonting, så ska man göra wudu. Vilket tyder på, hadithen tyder på att ifall det finns någonting däremellan, det vill säga det finns ett klädesplagg däremellan, man ska röra sitt könsorgan genom ett klädesplagg, så bryter det inte ens wudu. Men om man gör det utan direkt kontakt, så bryter det ens wudu. Och gällande det som författaren också nämnde, att bakdelen, det vill säga analen, om man rör den också, att det här bryter ens wudu, så är det inte lika klart och tydligt. Men eftersom det har kommit vissa hadither, så nämner ordet farj på arabiska. Ordet farj på arabiska kan dels betyda könsorganet och kan dels betyda analen eller bakdelen. Så är det utan tvekan att man ska vara på den säkra sidan och även göra det om man skulle röra. Då vidröra precis då där saker och ting kommer ut. Inte bara bakdelen i sig, utan där saker och ting kommer utifrån. Om man vidrör det, så är det utan tvekan att man är på den säkra sidan och gör wudu också. Och det spelar ingen roll om det är ens eget könsorgan man skulle vidröra, eller det är någonting som sker paret, mannen och kvinnan sinsemellan, det vill säga att man vidrör någon annans könsorgan, utan, och det spelar ingen roll om det är en kvinna eller man, utan allt det här omfattar. Så vare sig man rör sitt eget könsorgan eller någon annans, och vare sig det är man eller kvinna, så är det någonting som bryter ens wudu. Tayyib. Det här var då den femte saken som bryter ens wudu, det är att man rör sitt könsorgan eller analen. Den sjätte saken som bryter ens wudu är att äta kamelkött. Och det är någonting man kanske inte brukar kalasa på så mycket här i Sverige. Men om man skulle åka till vissa av arabländerna där det är vanligt med kamelkött, och man blir bjuden på lite kamelkött och sen är det dags att be, så har det kommit klara och tydliga hadithet från profeten sallallahu alaihi wasallam där han har beordrat att man ska göra wudu efter man äter kamelkött. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i en hadith: "Tawadda'u min luhum al-ibl wa la tatawadda'u min luhum al-ghanam." Gör wudu om ni äter kamelkött, och gör inte wudu om ni äter fårkött. Så äter man fårkött eller äter man kokött eller någonting, något annat kött, så bryter det inte ens wudu. Och hadithen är berättad av Abu Dawud och den är autentisk. Men äter man kamelkött, och det enda undantaget, för kamelen har vissa säregenskaper som skiljer den från andra djur, så ska man göra om sin wudu. Och det spelar ingen roll om det här köttet som man äter, om det är rått eller tillagat, kokt eller stekt eller grillat, vad det, hur den är, så bryter den ens wudu. Men om det är till exempel att man äter en soppa baserat på kamelbuljong, kamelköttsbuljong, så bryter det inte ens wudu. Eller dricka kamelmjölk, vilket i alla fall i Saudiarabien beduiner älskar att göra. Och det kommer, om ni åker dit någon gång, så kommer ni säkert få bli bjuden på lite kamelmjölk. Så inte det här någonting som bryter ens wudu, utan det är kamelköttet. Profeten sen nämnde luhum al-ibl, köttet från kamelen. Så att äta, dricka lite kamelmjölk, eller att man ska äta buljongen från, till soppan och så vidare, så bryter det inte det här ens wudu. Det finns en intressant sak som Imam Nawawi nämner gällande, för de flesta ulema är på åsikt att man inte behöver göra wudu med att äta kamelkött. Men Imam Nawawi, han sa att denna åsikt har starkare bevis även om majoriteten hade en annan åsikt. Så Imam Nawawi, som tillhörde Shafi i fiqh-skolan, han sa att det här är den starkaste åsikten som man ska gå efter, även fast inte det här var den fiqh-skolan han går efter. Och det här tyder på att de lärda, de tidigare lärda, de gick efter det där de starkaste bevisen fanns. Så om det fanns ett starkt bevis som tyder på att du ska göra wudu om du äter från kamelkött, Även om den imamen som den rättsskolan som de tillhörde, vare sig det var Shafi eller Hanbali eller Malik eller Hanefi, så länge det har kommit en hadith av profeten sallallahu alaihi wasallam som är autentisk, så gick de efter det. Så imamen Nawawi, trots att han var en imam inom Shafi i fiqhskolan, så valde han den mest korrekta åsikten för att han hade profeten sallallahu alaihi wasallam som sin främsta förebild. Och eftersom det har kommit en hadith som är autentisk, så gick han efter den, även om de andra lärda skulle ha sagt tvärtom. Taib, den sjunde saken som författaren nämnde att det bryter ens wudu är att man tvättar den döde. Om en person håller på med att man tvättar döda, så har det inte bara kommit att man ska göra wudu, utan det har kommit att man ska göra ghusl. Profeten sallallahu alaihi wasallam, det har kommit en hadith att han ska ha sagt: "Men ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda." Att den som tvättar en död person ska göra ghusl. Och den som bär på en död person, det vill säga man bär på den på väg till begravningsplatsen, ska göra wudu. Den här hadithen är många av de lärda som har sagt att den är inte är autentisk. Så man ska inte handla i enlighet med den. Och det finns också andra saker som tyder, andra hadither som tyder på att det inte är obligatoriskt att man ska göra att man inte ska göra wudu eller ghusl efter det, men vissa av de lärde nämner att man vill vara på den säkra sidan och så vidare, så kan man göra wudu eller man kan göra ghusl och så vidare, men det finns inget klart och tydligt autentiskt bevis som tyder på det. Taib, den åttonde saken som författaren rahimahullah nämner är att man gör avfall från religionen. Betydelsen av det är att en person är muslim och har wudu, och sen skulle han säga eller göra någonting som tar personen ut ur religionen i fråga. Och sen därefter gör han tauba, han har fortfarande wudu. Så säger författaren då att om det här grejen skulle ske, och det är antagligen, och må Allah skydda oss alla från dessa saker, är någonting som inshallah inte händer så ofta. Men ifall det skulle ske, så säger författaren att man ska göra wudu. Men det finns inget klart och tydligt bevis från Koranen och Sunnan som nämner den här grejen. Utan det är mer det de menar, det författare menar, är att om man gör ridda eller man lämnar religionen, så blir man av med sina tidigare goda handlingar. Och bland de goda handlingarna är vad? Wudu. Men det som har kommit i bevisen, att när man blir av med de tidigare goda handlingarna, det är att om en person lämnar islam och han dör på det, då blir han av med sina tidigare goda handlingar. Om en person lämnar islam och sen gör tauba efter det, så är de handlingarna som han tidigare gjorde fortfarande kvar. Och bland de sakerna är wudu. Men Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad som har förklarat den här boken, han nämnde även här, för att vara på den säkra sidan och så vidare, så kan man göra wudu. Men som sagt, det finns inget klart och tydligt bevis från Koranen och Sunnan som säger att man måste göra wudu vid detta tillfälle. Så det här är då som sagt de åtta stycken sakerna som författaren nämnde att det bryter ens wudu. Och fyra stycken utav dem är klara och tydliga att det gör det. Och fyra utav dem kan man antingen att det inte finns klara och tydliga bevis att man ska göra det överhuvudtaget. Och vissa kan man göra det utav säkerhetsfall. Så de åtta stycken sakerna var att det kommer ut någonting från framsidan eller baksidan. Då ska man göra wudu. Det som är najis, så kommer ut ur kroppen, då finns det inget klart och tydligt bevis att säga att man måste göra wudu. Det har kommit ut av vissa utav sahab och tabi'in, så vill man vara på den säkra sidan kan man göra det. Den tredje är att man tappar förståndet, och det kunde göras genom fyra saker: genom att man blir sinnessjuk, genom att man svimmar, genom att man sover djupt eller genom att man blir berusad. Och den här saken bryter ens wudu. Den fjärde saken är att man rör en kvinna med lustar, och det här bryter inte ens wudu, utan profeten Sassaren som sagt, han pussade sin fru och gick ut. Den femte saken som bryter ens wudu på riktigt, det är att man rör sitt könsorgan eller analen direkt utan att det finns någonting däremellan. Och den sjätte saken är att man äter kamelkött, och det här bryter ens wudu. Och den sjunde saken är att man tvättar den döde. Hadithen som har kommit om det har många av de lärda förklarat att den inte är autentisk. Och den åttonde saken är att man lämnar religionen och sen kommer tillbaka. Att man måste göra om sin wudu. Men det finns inget klart och tydligt bevis som säger att man måste göra det. Utan det handlar mer om en säkerhetsåtgärd för att man ska vara på den säkra sidan. Sen går författaren tillbaka till det femte villkoret för bönen och säger att man ska ta bort orenligheter najasa från tre saker. Från kroppen, från kläderna och från platsen man ber på. Det som menas med najasa är det som shari'an har ansett att det är najas. Inte att man har på sig, att man har ramlat utan man har spelat fotboll och man har jättesmutsiga kläder. Så det har inte med smuts att göra. Man kan be och ha smutsiga kläder. Utan det handlar om det som har kommit i shari'an, att det är najas. Det som har kommit i shari'an är najas, till exempel urin, avföring, mensblod från kvinnor. Att bara lite blod kommer ut från näsan, att det rinner ut från näsan till exempel. När man har skurit sig och kommit ut ett litet sår. Så som Hassan al-Basri sa, sahabas brukade fortsätta, de brukade be. Efter att de var med om sina slag där de krigade och gjorde jihad och så vidare. Så de attackerade varandra med svärd och kunde få pilar och spjut och så. Det rann ut blod och de ställde sig och bad. Och även att Umar radiyallahu anhu, han stod och bad med sahaba och Abu Lu'lu'l Majusi, attackerade honom och högg honom och han fortsatte att be och blodet rann och han fortsatte att be. Så bara för att det kommer ut lite blod är inte det här någonting som är najis. Men det som är najis är mäns blod, för att det kommer att profeten sallallahu alaihi wa sallam förbordrat att kvinnor att de ska tvätta bort det här mäns blodet från deras kläder. Och visst utan att lära sig att om det är väldigt mycket blod, den med mesfohan som det har kommit i Koranen, så räknas det här som najis, att det är väldigt mycket blod som man har på sig och så vidare, så att det här ska vara någonting som bryter, men bara lite blod man får, det är oftast det som är situationen. Då måste det be att man till exempel har börjat blöda näsblod eller man har skurit sig någonstans som har ett sår och liknande, så är inte det här någonting som är najis. Sen griskött, det är najis. Självdött djur är najis, det vill säga, eller djur som man inte får äta. Eller avföring från djur som man inte får äta. Avföring från djur som man får äta. Till exempel om man skulle komma till en hage där de vallar får. Så är det tillåtet att be där. Profeten Hassan sa, be i hagar där får man vallar får till exempel. Även fast det kan vara så att fåren urinerar eller släpper avföring där, så är inte det här någonting som är förbjudet att man ska be på det stället. Men den avföring från de djuren som man inte får äta, är najis. Så till exempel ifall en fågel, en duva som man får äta till exempel, skulle släppa av avföring på en när man ber eller när man är på väg till bönen, så är det inte obligatoriskt att ta bort det för att ens bön ska bli accepterad. Självklart så är det någonting som kan vara äckligt och det ser äckligt ut, så tar man bort det. Sen är det vissa utav de lärda som har nämnt att spya är najis, men jag vet inte ett klart och tydligt bevis för det. Och sen bland de sakerna som är najis är det här medhi, det vi pratar om, den här försatsen som kommer ut när man är upphetsad. Den saken måste man sprinkla bort från kalsongen om det har kommit där, klädesplagget som det har kommit på, eller om det har kommit på händerna eller liknande. Men sädesvätska i sig, det vill säga meni, finns det inget klart och tydligt bevis som tyder på att det ska vara najis. Som någonting av de här grejerna som är najis kommer på kläderna eller på kroppen eller platsen man ber på, så måste man ta bort det för att man ska kunna be. Man får inte ha någonting som är najis på kroppen, man får inte ha det på kläderna och det får inte vara på böneplatsen där man ber. Men om det här skulle ske nu, det som är najis, så har det tre olika situationer. Det första är att innan man börjar be så känner man till att man har den här saken som är najis på sig. Det vill säga innan man börjar be så vet man att man har urin på kroppen eller man har, kvinnan har mensblod eller hon har någon annan av de här sakerna på kroppen eller kläderna, så finns det två stycken situationer som man har hamnat i. Det vill säga att innan bönen börjar, om man har någonting av det på sig på böneplatsen eller på kroppen eller på kläderna, är man mellan två stycken olika situationer. Det ena är att man kan ta bort det, det vill säga på klädesplagget man har på sig så finns det, så tvättar man bort det eller man byter kläder, eller man har det på kroppen man tar bort det, eller det är på en böneplats där man ber och man ställer sig på en annan böneplats, eller man tvättar den här böneplatsen och så vidare. Kan man göra det så måste man göra det. Om man befinner sig i en situation Där man inte kan, man till exempel bara har ett klädesplagg man befinner sig och man kan inte täcka sig någonstans. Eller man befinner sig på en plats, en inspärrad på en väldigt liten plats som du befinner sig najasa på till exempel. Eller någon annan situation som man hamnar i att man inte kan bli av med den här najasan. Då är det tillåtet att man ber det på och man har det på sig. Och som Allah azza wa jalla säger, fattakullahu mustadat, och frukta Allah så mycket ni bara kan. Så det här är som sagt om man känner till det innan bönen. Det har två stycken situationer. Antingen man kan ta bort det, då gör man det. Om man inte kan ta bort det, så fruktar man Allah subhanahu wa ta'ala så mycket man kan. Och man ber. Det andra är att man känner till det under bönen. Det vill säga, man kommer på under bönen. Just det, jag hade på mig de här byxorna och så. Det hade kommit lite kiss på dem. Eller mitt barn hade kissat på det. Eller det hade hänt si eller det hände så. Om det här sker under själva bönen så är det även här två stycken olika situationer. Det ena är att man kan ta av sig den saken som det är najasa på. Till exempel, man har på sig, man ber i skor, man ber utomhus i skor. Så kommer man på, just jag gick på hundavföring eller jag gick på någonting sådär. Vad är det man gör under bönen då? Man står och ber, man tar av sig skorna och fortsätter att be och så blir man färdig med bönen. Och då kommer då profeten sallallahu alaihi wasallam under bönen en gång, så bad han och så avslutade han bönen. Han avslutade inte bönen utan han tog av sig skorna under tiden han bad och la dem bredvid sig. Och när sahaba såg att han gjorde det så tog alla hoppa av sig skorna också och la dem bredvid sig. De trodde att det här var en ny grej man skulle göra under bönen. Sen när de var färdiga med bönen så frågade de varför gjorde du så här. Så sa profeten sallallahu att han kom på under bönen att han hade någonting som är najis. Så det var bara han som behövde göra det. Det var Jibril som berättade för honom. Så han tog av sig det. Eller till exempel, om man står och ber. Det här hände faktiskt mig en gång. Att man till exempel, man får fågelavföring eller någonting. Eller det skulle vara någonting. Om det är fågelavföring så är det någonting. Det är inte najis i sig. Man måste få någonting på sig på sin taqiyya till exempel. Man kommer på att den har varit någonting najasa. Så under bönen så tar man av sig den. Och så lägger den vid sidan av. Och du kan fortsätta med bönen. Men om det är någonting under bönen och man kommer på att det, och det är någonting du inte kan ta av. Det vill säga man står i moskén och man kom på att man hade till exempel medhi, det här försatsen, i ens kalsonger. Eller man hade fått urin på ens kalsonger och så vidare. Då ska man inte ställa sig under bönen och börja dra av sig kalsongerna. Utan man måste avsluta bönen och man tar av sig dem, byter dem och så går man tillbaka. Så det är som sagt två stycken situationer om man känner till det under bönen. Det första är att man kan ta bort saken som man har på sig. Det vill säga skor, strumpor, taqiyya eller någonting. Eller någonting man inte kan ta av sig som kalsonger och så vidare. Då måste man avbryta bönen. Taib, tredje saken. Tredje situationen är att man känner till att man hade najasa efter bönen. Så här, ena är att man är innan bönen, andra under tiden av bönen, det här är efter bönen. Du ber hela bönen, salam alaikum, uff, titta på strumporna, titta på skorna. Du har gått i någon avföring, du har gått i någonting liknande. Då behöver man inte be om bönen. Och bland de sakerna som tyder på det är att profeten sallallahu alaihi wasallam, han bad ju halva sin bön först med det här najasa på sig på kroppen, på skorna, så tog han av sig det under bönen. Så ifall det hade varit någonting som gör bönen ogiltig under tiden man ber, så hade han varit tvungen att be om bönen från början. Men eftersom han inte kände till det så, och det händer efter bönen, så så behöver man inte be om sin bön. Till skillnad från om man kommer på efter bönen att man inte har gjort wudu. Man kommer på, just det, jag var ju på toaletten, jag har inte gjort wudu. Om man kommer på den saken så måste man göra om sin wudu och måste göra om sin bön. Så det skiljer sig om man inte har gjort wudu ifrån att man har haft najasa på någonting på kroppen eller på platsen där man ber eller på ens kläder. Sen beviset som författaren rahimahullah använder sig av är versen wa thiyabaka fatahhir, och dina kläder ska du rena. Och det här är en lite intressant sak som jag bara kan lägga till som jag avslutar vid i dagens lektion med. Att författaren här i boken som ni ser, han använder sig den här versen som ett bevis för att man ska rena sina kläder, eller hur? I usul 3, som författaren har skrivit, så använder han sig den här versen för att man ska rena sina handlingar från kyrk. Och tahir amalik an shirk, som man säger i den boken. Så samma vers använder ni i den här boken för att man ska rena sina kläder. Det vill säga den formen av smuts som man kan se och ta på och känna. Och i andra boken så använder han den här versen som ett bevis att man ska rena sig från den smuts, det vill säga den kyrk och sånt som man inte kan ta på. Och anledningen till att han har använt den här versen där och den här versen där är att de tidigare lärda från Selef har nämnt, har gjort de här två olika förklaringarna. Vissa förklarade med att man ska tvätta sina kläder, alltså den smutsen som man kan se. Och det andra lärde nämnde att man ska rena sina handlingar och rena sitt hjärta från dåliga saker. Som Imam al-Tabari, en av de tidigaste lärda inom tafsir, så det är 300 år efter Hijra, sa, och det finns ingenting som säger emot att man kan, att båda två förklaringar utav versen kan stämma. Så författaren använder sig utav det här beviset där och samma bevis på ett annat plats för två olika betydelser, för att versen inkluderar båda sakerna. Så det här är någonting som kan vara i Koranen, att en vers kan betyda två stycken olika saker och båda förklaringarna är korrekta. Och det var allting vi avslutar för idag. Bismillahir rahmanir rahim. Vi fortsätter nästa vecka. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.